0-0 mot Southampton. Nu går vi in i en intensiv vecka med spel borta mot Dinamo Zagreb och hemma mot Man United. Men vi börjar med matchen i lördags. Vad är dina tankar, Peter?
Ja, jag tar framförallt med mig tre saker från den här matchen. Utan att göra den stora sammanfattningen. Vi är obesegrade efter fyra omgångar. Vi håller nollan. Och att jag gillade vad jag såg av Vlasic. Det har varit en hel del lite negativt efteråt. Och det
var väl ingen stor match
vi gjorde direkt, men vi gör en ganska habil insats även om det går långsamt. Mycket långsammare än vad det gjort i de första tre omgångarna. Vi skapar ju inte speciellt mycket, men vi släpper inte heller till speciellt mycket. Jag såg någon expected goals på där vi hade 0,7 och de hade 0,65 eller något sånt där. Det var ingen större insats, men det var heller inte så dåligt som det skulle kunna vara.
Nej, jag kan hålla med helt och hållet faktiskt. Och samtidigt, Southampton tog till och med poäng av Man United. Så det är inte ett lag man bara slår utan vidare. Vad tänker du då för?
Det är en ganska intetsägande match med lite chans åt bägge hållen. Det oavgjort kände jag var rättvist. Det hade kunnat med lite tur bli en seger åt något av hållen. Jag håller med om att Vlasic gjorde en mycket pigg debut. Hoppas att det här inte bara var för att han ville in och visa sig första matchen utan att det fortsätter så här. Jag var imponerad av honom. Sen tyckte jag Benrahma gör sin sämsta match hittills och någonsin, hoppas jag. För han tappade bollen 16 gånger och lyckades inte med en enda sak. Det kändes som det var en sån här dag där det fattades en decimeter hit eller dit eller en sista passning som var på foten. Jag tyckte inte vi spelade dåligt. Jag tyckte inte vi spelade jättebra heller. Jag tycker att vi kommer en fråga om det sen, vet jag. Men jag tyckte faktiskt att vi andra halvlek gick ut och tog tag i spelet på ett annat sätt. Och det jag tar med mig är också att det här är matcher där vi för bara backade tillbaka och lät motståndarna ha bollen och var väldigt låga. Och det gör vi inte längre. Det tycker jag är ett steg i rätt riktning. Dawson har fått mycket skit efteråt. Jag vet inte om jag håller med om det. Jag tycker vi höll nollan. Jag är återigen lite mer orolig för Fabianski. Deras bägge största chanser, dels skottet i stolpen och när Rice redan på mållinjen. Jag känner mig inte riktigt trygg att han har tagit rätt position där. Så att det ska bli spännande att få se Areola i nästa match, vilket vi kommer in på senare. Men en ganska intetsägande match där tyvärr Antonio blir utvisad i slutet på två tydliga, klara, gula kort. Inget snack om det. Fördelen är väl att nu kommer han att spela i Europa League och sen så vilar han mot United på söndag och sen spelar han mot United nästa vecka igen. Det är väl min sammanfattning.
Ja, jag vet inte var jag ska börja, men jo, men kanske där Dawson. Ja, han fick mycket skit, men och första halvlek tyckte han var helt okej, men sen i andra halvlek så tyckte jag dels att han gjorde många felpassningar och sen så där när de sen fick det där stolpträffen så gick han bort sig något oerhört. Jag fattar inte riktigt vad han höll på med där.
Nej, det är där han stormar fram till mittlinjen och springer förbi bollen i stort sett. Och det tyckte jag egentligen var det enda riktiga misstaget han gjorde.
Ja, det är ju som vi har varit inne på innan, att han har ju ett eller två sånt här i sig per match, så är det.
Ja.
Den här gången blev det inget mål, i övrigt så tyckte jag också att det var, jag tyckte att han gjorde en bra insats i första halvlek, precis som du säger Jesper, var han väldigt bra tyckte jag. Andra halvlek, ja, det han hade ju den här missen i alla fall, och den är ju väldigt tydlig, så. Men vi har nollan.
Han kommer att vara mycket bra att rotera med, och han kommer att vara en mycket stabil mittback att ha på bänken också framåt här.
Ja, sen just det misstaget blev också så tydligt eftersom det var så uppenbart att Ogbonna inte hängde med den där, vad hette han, Broja eller Borja, den där nyinkomna. Alltså han var ju vinstan både.
Ja, absolut.
Så det blev ju väldigt tydligt.
Ja.
Frågan är om han var vindsnabb eller om han bara såg vindsnabb ut. Han verkar ju också vara 2 meter lång. De brukar inte vara vindsnabba.
Nej, men det låter trevligare. Nej, jag vet inte. Det är möjligt att du har rätt där. Han var snabbare än Ogbonna i alla fall.
Ja. Helt klart. Man ska inte lämna Ogbonna i de där lägena.
Ja, exakt.
Mot vindsnabba spelare.
Nej, men det var ju... Det är klart att det var ju ingen supermatch på något sätt. Utan det var ju de här sakerna som vi har sagt nu. Det positiva är att vi håller nollan. Det gör vi inte speciellt ofta. Det negativa är att vi gör inget mål, för det brukar vi göra. Och om det har ett samband, det får vi väl se.
Men det här är ju en sån där match som vi, om man säger, förr i tiden hade förlorat. Så enkelt är det.
Ja, och nu har väl de inlett... har de 4 matcher kan de bara ha, va?
Ja.
Jag ska se här. Men de har väl bara förlorat en än så länge, tror jag. Ja, 3 oavgjorda och 1 förlust.
Precis.
Så de har väl varit lite starkare än vad jag hade räknat med hittills. För att man tittar på förhand så vi har 8 poäng efter 4 omgångar. Och vi har ju då tagit 2 poäng bara i de 2 matcher som jag kanske hade räknat med att vi skulle ha vunnit.
Ja.
Precis, jag såg att någonting att det var första gången sedan 99-00 som vi obesegrade 4 första matcherna, så att det är ju trots allt en riktigt bra säsongsinledning.
Ja.
Men på att återknyta lite till det, så för jag kan hålla med om att Benrahma var riktigt blek i lördags.
Nej, jag var riktigt irriterad ett tag där. Tyckte att han... Jag tyckte nog Mojs också var därför han gjorde ett så oerhört tidigt byte som i 16 minuter.
Ja, det är ju bra. Det har hänt förr att vi har kritiserat Mojs för att han inte gör några byten. Så det är bra att han kan göra det när han märker att det inte funkar.
Ja.
Ja, vi får se om det har att göra med... Det kan ju mycket väl ha att göra med att han tyckte att enough was enough där, men... Det kan ju också ha att göra med att han nu tycker att han har ett alternativ på bänken som skulle kunna göra en förändring.
Ja.
Men han blev ju mer och mer, han gick ju på tidigare byten ju längre säsongen gick förra året. Han hade ju ganska sena, eller väldigt sena byten egentligen fram till nyår. Och sen så blev de lite tidigare ju längre tiden gick, ju mer kritik vi gav honom.
Ja, precis. Men det var skönt också att Vlasic fick en halvtimme så att han faktiskt fick chansen att verkligen göra ett avtryck.
Ja, och det ska bli väldigt intressant att se om det här kan följas upp precis som Uffe var inne på. Därför är det klart att ett sånt här inhopp, det kan ju vem, kanske inte vem som, men de flesta på den här nivån kan ju göra det och se bra ut på ren adrenalin, men nu gäller det ju att följa upp det.
Och det blir väldigt spännande, för jag är helt säker på att vi får se både Areola, Zuma och Vlasic från start på torsdag.
Det är också.
Ja, och det blir spännande.
Ja, det ska bli kul.
I övrigt, om vi pratar spelarkritik från i lördags, var det någon som stack ut på ett mer positivt sätt?
Jag tycker alltså Rice gör ju som vanligt en bra insats. Vlasic, som vi har sagt, jag tyckte Bowen var bra första halvlek. Jag tycker att det var en matchbild som kanske inte passade Sosek till exempel som hamnade, ja han var väl stabil, men han hamnade ju väldigt, framförallt i första halvlek kan han ha väldigt långt ner i banan och egentligen bakom Rice väldigt mycket, och det blev inga möjligheter till, med det spelet som blev så långsamt, så blev det heller inga möjligheter till löpningar in i straffområdet och att följa upp, utan det blev väldigt statiskt. Men jag tyckte Bowen och Rice var mina standouts.
Ja, håller med helt och hållet.
Jag tycker Tofal stack upp väldigt positivt. Jag tyckte nog att han var vår bästa spelare.
Jag tyckte han var mer anonym än han brukar och fick inte riktigt till inläggen så bra som han brukar heller.
Nej, man hade ett farligt instinkt. Det var ju det som slutade att Bowen hade den där bollen som räddades. Och sen tyckte jag att han också var, när de var framme så var det ofta han som bröt och stoppade deras anfall.
Ja, det är inte minst viktigt naturligtvis. Backlinjen gjorde ju ett stabilt jobb överhuvudtaget, tyckte jag. Det var ju då den missen vi pratade om förut var ju väldigt stor naturligtvis, men i övrigt så tyckte jag att det såg så bra ut.
Ja.
Ja. Ja, visst, det är ju så. Annars hade vi inte hållit nollan.
Nej.
Och det är väldigt skönt.
Det kan man väl göra i och för sig, men chansen är väl inte så stor.
Ja, den ökar ju om försvarsspelet också bra, och det är på något sätt är väl ändå skönt att klara av att hålla nollan, för att vi har ju, trots att vi har gjort mycket mål, och vi har släppt in ganska mycket under säsongsupptakten. Mm. Och för att ta det då, Antonio Brosne mot United, så det var jävla klantiga. Båda varningarna var ju väldigt onödiga. Den första är förvisso förståelig när han svarar med att ge igen efter att ha blivit nedgiven, men den andra är helt vansinnig. Alltså 30 sekunder kvar och han går in så där hårt. Det finns liksom ingen anledning. Hur tänker ni kring det?
Frustration och ingenting man ska hålla på med när man är 32 eller vad han nu är.
31.
Okej då, han är ursäktad då. Han är ju ren ungdom. Nej, men jag menar, han borde veta bättre naturligtvis. Men han är frustrerad, han får inte till någonting i den här matchen. Han får inte ut någonting av sitt spel egentligen. Och ja, det syns ju på den första när han ska brottas tillbaks där. Och det här andra är ju bara så, det är ju så korkat så att det... Tyvärr.
Ja. Sen man ska försöka se någonting positivt i det eländet, så han behöver ju vila, så att det är ju positivt. Och sen jag tror vi kommer att spela otroligt lågt mot Manchester United. Och då tror jag att Antonio, lika väl som om det blir Bowen eller Jarmolenko, kan bli väldigt isolerad där uppe, så att Jag tror inte att det kommer påverka våra chanser mot United egentligen.
Problemet är väl att vi kommer att sakna lite tyngd. Även om det blir svårt för en Antonio som blir isolerad där uppe, så kan han riva runt rätt så ordentligt på egen hand. En Bowen då, om vi leker med tanken att det är han som, vilket är väl troligtvis är, som ersätter, för vill jag ju ha någon som går in där i alla fall i utgångsläget, så är ju han rätt mycket lättare, rätt mycket det är ganska mycket enklare att buffla undan honom.
Ja, och du har ju helt rätt i det du säger, men jag tror nästan att vi kommer att spela utan forward och satsa på våra kontringar med Benrahma, Vlasic, Bowen från alls.
Jo, det kommer väl att bli ett sånt där vi försöker skifta positioner och spela runt. Men någon kommer ju att ha utgångsläget där, det tror jag ju. Alltså lite längre fram än de andra. Jag tror inte vi kommer att ha fem man på. Och det kommer att bli tufft för vilken som helst av dem naturligtvis. Men å andra sidan, det blir irrationellt.
Ja, det blir det. Och de har svårt att anpassar sitt spel, för de vet inte alls hur du kommer att spela.
Nej, vi får hoppas att det kan föra något bra med sig. Men framförallt så behöver han ju vila någon gång. Och hade han varit frisk så hade han inte vilat någon gång. Och då är det risk att vi hade spelat sönder honom.
Ja.
Ja, då blir det gratis vila. Och då finns det väl ingen anledning att han inte ska spela på torsdag. Det hade han väl gjort ändå förvisso, men...
Ja, nej, jag tycker ju såklart att han ska spela på torsdag. Jag är inte säker på att han hade gjort det annars. Men nu kommer han ju göra det.
Ja, och ska vi gå in och prata lite om Europa League-premiären?
Ja.
Hur känner ni? Alltså, är det A-laget rakt igenom som gäller? Det skulle jag känna i alla fall. Men...
Ja, jag håller med dig att jag känner så också. Jag tror inte att det kommer att bli det. De kommer att köra kanske Fredericks eller Masak eller Johnson på vänsterbacken. Och så. Det kommer att bli några förändringar, men jag vill inte se 8-10 förändringar. Jag vill säga 2-3. Nu har vi tagit oss till Europa League. Nu får vi spela med i stort sett bästa laget utan att riskera att vi bränner ut någon. Men, så att jag vill att vi gör en riktig satsning på det här nu. Vi har nog störst chans att gå till Champions League genom att vinna Europa League, inte genom att komma fyra i topp 4 i tabellen.
Jag håller helt med. Vi kommer att... Laguppställningen kommer att vara ifrån vad vi nu kan tänka sa 15 manna A-trupp. Det kommer att bli, de nya spelarna kommer att få chansen, kanske inte Kral. Det beror väl lite på hur de andra känner sig, men det blir ju Areola i mål och det blir Vlasic på mittfältet och vi får in Zoma i backlinjen och sådär. Och sen så är det säkert som du säger, det skulle kunna vara en ytterback som kliver in där också. Beroende lite på hur de känner sig, men jag tänker att Creswell är väl en med ålderns rätt, en som kanske inte ska spela 2 matcher i veckan. Jag vet inte.
Ja.
Nej, men alltså jag tycker åtminstone till en början så måste, det bästa vore väl om vi, nu går vi till händelsen i förväg här, men om vi kan säkra avancemang relativt tidigt och rotera sista gruppspelsmatcherna. Alltså om vi nu ska rotera i Europa League så är det väl så vi ska göra.
Ja, precis. Mm. Men de ändringarna som vi har varit inne på innan är ju rätt så givna här.
Absolut.
Ändå, då har vi ju den här 14-15 manna truppen jag pratar om.
Ja, och sen skulle jag väl säga att West Ham är favoriter i gruppen, men den svåraste matchen är ju den vi börjar med Dynamo Zagreb borta, som ju är i särklass Kroatiens bästa lag med 21 ligatitlar och 16 cuptitlar, lärde jag mig idag. Så att, och de slog ju då, som vi touchade vid förra veckan, slog ju Tottenham också, slog ut dem ur Europa League. Så att det är ingen spelare eller inget lag som man bara rullar över, men jag ser ändå att vi ska ha med oss minst en pinne från den här matchen.
De har väl inlett säsongen här också i ligan med 5 vinster och en oavgjort, tror jag, på de 7 första matcherna.
Ja, någonting sånt.
Mm, så. De leder i alla fall.
Ja, så det är ju, alltså vad nu det säger, det är ju svårt att säga naturligtvis, men formen verkar vara god i alla fall.
Ja.
Och de har med några spelare i Kroatiens landslag också, vad heter han, Petkovic på topp, som säkert kan ställa till det.
Ja, men då kommer Vlasic in och sparkar ner honom.
100%.
Ja. Nej, men sen får vi se hur man sätter upp laget, men jag är inte helt främmande för att han kör Jarmolenko faktiskt, som ju är lite öststatsspelare själv och brukar ju vara bättre mot den här typen av motstånd än vad han är i Premier League. Så att det ser man både i landslag och den karriär han har gjort i tyska ligan. Så att jag är inte främmande för att han faktiskt startar.
Nej, det vore inte omöjligt. Jag vet inte om jag vill, men...
Nej, det är Mojs som bestämmer.
Ja, det är det. Apropå lagens olika, jag kollade lite på jämförelse på Transfermarkt på de här två, hur de är rankade, truppvärden och sådär. Och deras lag ska väl vara värt 110 miljoner euro. Medan vårt lag är värt 320 miljoner euro. Nu är väl det en brittisk koefficient inblandad i det där också kanske. Men vi har ju, vi borde ha en hel del spelare som är bättre än deras i alla fall.
Ja. Det ska bli en väldigt spännande att följa i varje fall.
Det blir det. Verkligen. Men sen jag kollar lite, de har ju fostrat fram en hel del bra spelare. De har ju till exempel en gammal bekant till oss i Dapor Sjuker, men även Luka Modric, Vica Olic och några till. Så att det är väl inte helt orimligt att tänka sig att vi kanske kommer få se några spelare i deras lag som vi kommer få stifta bekantskap med senare.
Mm. Visst är det så.
Men det är som sagt, det blir väldigt kul där.
Ja.
Och så har vi ett tufft spelschema framför oss, för att vi var inne och touchade på det lite tidigare, men sen kommer United på besök på söndag.
Ja, och som jag sa, jag tror vi kommer att spela väldigt lågt där, framförallt nu när vi inte har då Antonio som kan ta emot bollen och buffla och hålla i den medan vi flyttar upp spelare. Och United har väl bra självförtroende och har ju många bra spelare på många positioner. Det är inget snack om det, inte minst offensivt. Så att det lär bli tufft, men där är jag säker på att vi kommer att spela också med ett väldigt vårt starkaste lag. Och sen kommer vi ju att vaska ligacupen i veckan därpå.
Ja, det känns ju som att det inte kan bli på något annat sätt nu. Sen får vi se hur mycket mer Manchester United baskar ändå. Vad de har för, det kan bli ett krig om att vaska mest där.
Ja, jag håller med dig. Det kommer att bli ett United med 11 nya spelare. Så det är helt solklart för mig.
Ja, och den här vi har ju en stentuff september här, och egentligen in första helgen där i oktober. Vi har 6 matcher kvar. Vi har 7 matcher från den 11 september till den 3 oktober. Och sånt tufft schema tror jag inte vi hade på hela förra säsongen.
Nej, precis.
Men det ska vi väl inte vara ledsna för och gnälla över naturligtvis, för vi är ju med i Europaspelet.
Ja, och precis. Och vi får se West Ham i många matcher också, vilket vi tycker om. Så vi har någonting att prata om här.
Exakt. Mm. Och sen är det ju så, ju bättre det går som nu då när vi har haft, ju bättre det går desto högre kommer ju kraven att bli, och desto mer kommer man ju att vara besviken på detaljer.
Ja.
Det är inte så länge sedan som vi inte hade tyckt att 2-2 mot Crystal Palace och 0-0 mot Southampton och 4 matcher utan att förlora hade varit superbra. Och vi hade inte haft någonting att gnälla på. Om man sätter det i relation till hur det såg ut för några år sedan, eller för 10 år sedan, eller för 20 år sedan. Alltså vi är ju inne i en väldigt, väldigt bra period just nu.
Ja, absolut. Och det ska vi ha respekt för.
Ja, verkligen. Det går ju fort att vänja sig också.
Ja, och det ska man väl också naturligtvis på något sätt. Vi kan ju inte gå omkring och vara glada bara för att men det såg så bra ut förra veckan eller förra månaden. Utan det är klart att högre krav ska ställas, men man kanske ska ha lite historia med sig.
Absolut.
Lite historik.
Ja, men visst är det så. En ödmjukhet också inför att det är ju också tuffa lag vi möter med. Crystal Palace började ju Tottenham med 3-0 i lördag. Så att det är ju inte...
Plötsligt såg ju 2-2 mycket bättre ut.
Precis. Sen tänkte jag på det. Men United spelar väl imorgon borta i Schweiz. Så att de kanske, de har också en match i veckan, så att det kanske inte är till vår nackdel i alla fall att även de är ute och reser.
Nej, även om det är stor skillnad på tisdag och torsdag där.
Visst är det det, visst är det så, men...
Ja, det är det naturligtvis. Men det är ju bättre att de är med där ute, de också.
Ja.
Även om de har en lite bredare trupp, så de kan kanske eventuellt kan de vila någon till spelare jämfört med oss.
Ja, ja, och det är det som är det jobbiga med att möta dem. Vi kan stoppa en spelare, men sen kommer en ny och är lika livsfarlig. Så att de har offensiv kvalitet.
Ja, men det blir som Uffe säger, vi kommer att spela med ett betydligt lägre spel än vad vi har gjort de här matcherna som har varit i början på säsongen. Och vår möjlighet ligger väl i det att Manchester United har haft lite svårare att skapa mot de lagen som gör det. Nu knäckte de ju Newcastle, var det va, senast.
Ja.
Till slut, men jag menar det satt rätt hårt, rätt långt inne ändå, även om de vann klart till slutändan.
Jo, men första målet var en målvaktstavla, sen stod det väl 1-1 en bit in i andra halvlek, om jag minns rätt. Så att, visst, det finns ju, det går att pressa dem.
Ja. Sen är det ju bara det att de gör ju, det räcker ju att ge dem en halv chans. Han som gjorde två, han behöver ju inte så mycket mer.
Nej.
Det går fort.
Ja,
det är en jävel att straffa motståndare brutalt och skoningslöst. Men det ska väl gå an ändå.
Ja, vi får hoppas. Det ska bli intressant att se vilken respekt vi har för dem. Pratade vi om en del förra året. Framförallt jag tyckte att vi hade lite för mycket respekt för de här traditionella topplagen. Då kanske lite utan att vi skulle behöva. Nu kanske vi behöver det lite mer, för nu verkar de vara lite bättre. Men ja, det blir intressant. Jag tror att vi kommer att sjunka tillbaka. Så framförallt så kommer vi att göra det med tanke på att vi inte har ingen Antonio eller som kör på topp.
Nej, precis. Och det är väl rätt att sjunka och låta dem föra spelet. Det brukar också vara det som passar oss bäst. Men vi får inte heller vara rädda för att sticka när vi har chansen.
Nej, vi måste ju spela på något sätt. Vi kan inte bara låta dem skölja över.
Nej. Det blir alldeles för jobbigt. Så vi måste kunna pressa dem också. Se till så att vi håller dem stången, så att säga.
Ja, och tar de chanserna vi får, för det är klart att vi kommer att skapa en annan möjlighet på omställningar och sådär.
Vad säger ni? Ska vi ta lite frågor?
Det gör vi.
Ja, då kan vi börja med Anders Moberg. Mötet mot Dinamo Zagreb. Lite tankar om det. Den frågan får vi nog se vara besvarad redan.
Jag har svårt att komma på mycket mer. Vi kan tillägga där mer än att West Ham sålde sin andel av biljetterna lite långsammare än vad de trodde. Och sen har Dinamo Zagreb, de fick 1200 biljetter ungefär, West Ham 1245 eller något liknande. Sen så har Zagreb börjat sälja ut biljetter till West Ham även på hemmaläktaren, vilket gör mig lite orolig, för att de har inga snälla fans. Och West Ham har väl inte heller de snällaste fansen. Jag har också läst att polisen har förbjudit West Ham supportrar att vara för många på, alltså typ att ta över en pub och vara 100 man eller flera hundra där. Det kommer de inte tillåta, att de kommer splittra West Ham supportrarna. Så att jag som jag nämnde för er, jag var inne på att åka ner, men nu fick jag ett annat resa med jobbet. Men jag är nog tveksam till om jag hade åkt dit när jag har läst de här rapporterna ändå.
Ja, det låter ju inte så kul.
Nej.
Jättetråkigt. Jag hoppas att det inte blir någon jäkla skandal senare där nere.
Nej, precis.
Det vore fruktansvärt tråkigt. Ja, ja. Men det är ju trevligt att det finns plats för borta supporter i alla fall.
Ja, verkligen. Det är ju det, är det första steget. Så det är jätteskoj.
Ja, så vi hoppas att det kan bli en riktig fest där nere.
Ja.
Men utöver det, Peter, har du något att tillägga om Zagreb?
Nej, det har jag inte.
Nej, vi tog det ju ganska genomgående nyss. Så att vi kan gå vidare. Då har vi Johan Elofsson som också berör att Antonio avstämmer mot United. Hans tanke är att ha Zuzek längst fram och att låta Kral ta hans position och låta Blažić Fornals Bowen i omkring. Tankar om det?
Då hade vi ju fått den här centrala uppspelspunkten och en person som har lite styrka eller så. Jag tror inte att Moyes kommer att vara intresserad av den lösningen. Även om han är känd för att ha satt upp en och annan mittfältare på topp förut. Han hade väl någon liknande lösning med han, vad heter han, från Everton som gick till Manchester United.
Fellaini.
Fellaini, ja, precis. Mm. Precis, det gjorde han ju. Men det finns väl inget som tyder på att han tänker sig en Zuzek där uppe.
Nej, nu är jag ju hobbytränare precis som frågeställaren här, men personligen så nej, jag hade aldrig gjort det själv. Det är en helt annan sak om man ligger under med ett mål och sätter upp Zuzek på topp tillsammans med en forward under sista 10-15 för att jaga en kvittering. Men Zuzek är i mina ögon för långsam och ska inte stå felvänd, alltså med ryggen mot mål. Jag tror inte att han är effektiv där. Så att jag tror Moyes i det här fallet inte kommer att spela så.
Nej, det tror inte jag heller. Och sen så något som även Johan som frågeställare är inne på, det skulle också innebära att vi spräcker Rice och Zuzek. Och jag tycker personligen att det är ett alldeles för bra mittfältspar för att vi ska splittra på dem i onödan.
Ja, håller med.
Ja, där har ju Kral behöver ju visa upp lite grann först innan det skulle vara aktuellt i en sån här match överhuvudtaget. För att förlora den mittfältsduellen med för mycket är ju, hade ju blivit fullständigt kaos, tror jag, mot Manchester United.
Ja.
Och just det defensiva mittfältet är kanske just den position där vi faktiskt kan ha en fördel mot dem.
Mm. Ja,
definitivt. Som det är nu.
Mm. Precis, så då känns det väl verkligen som att det är någonting vi ska försöka utnyttja.
Ja, exakt. Ja.
Det är inte alls omöjligt att vi kör med fembackslinjen mot United och med de här två lite mer sittande mittfältarna också. Så att då har vi sagt flera gånger nu att vi tror vi kommer att spela lågt. Men nej, vi får nog hitta andra alternativen och köra Zuzek där uppe.
Mm. Det tror jag med. Men tack för frågan, Johan. Det är alltid kul med lite, ska vi kalla det, alternativa lösningar.
Ja, definitivt. Och vi får se, Johan kanske skickar till oss nästa vecka och säger vad var det jag sa.
Vore välkommet. För att gå vidare så har vi fått in ett långt resonemang av Vilgot Gunnarsson. Han menar på att Southampton läste sönder oss och kunde låsa oss på ett väldigt effektivt sätt och att vi har spelat på samma sätt i ungefär ett års tid nu och att lag börjar lära sig det. De trycker ut Antonio på kanten, stänger inläggsmöjligheterna för Cresswell och Tofal och han kritiserar även Moyes och anser att det är han och hans tränarstab som borde kunna lösa det här och tycker framförallt att vi inte kom till att vi inte kunde ändra någonting i andra halvlek. Hur tänker ni kring det?
Det är klart att alla tränare och lag som spelar på ett utpräglat vis, som jag håller med Vilgot om att vi har gjort, blir ju så småningom, om inte sönderlästa, men så hittar man ju metoder för att stoppa de farligaste hoten. Det som är vår problematik som vi har ju varit inne på många gånger, det är ju den tunna truppen. Vi har ju inte så många spelare som kan komma in och förändra en match, utan de är ju hyfsat lika. Som, de spelartyper som redan finns på plan, vilket också är ett tecken på att det är så här Moyes vill spela. Så att ja, det finns väl en liten poäng av Vilgot. Jag ska inte säga att jag är särskilt orolig nu i varje fall.
Nej, jag tänker också så att det är lite tidigt att dra för stora växlar på det. Jag menar, han har ju rätt i att vi har spelat relativt lika här egentligen sedan 10 omgångar kvar lockout-säsongen. Eller lockout-säsongen, nedstängningssäsongen menar jag. Den som avbröts. Så det blir ju mer än ett år. Men det finns ju inget som just nu tyder på att vi skulle vara sönderlästa. Eller att det skulle vara helt ineffektivt. Annat än att vi har två oavgjorda matcher. De är de två senaste. Vi har ändå fyra obesegrade hittills den här säsongen. Varav två är vinster. Vi har gjort... Hur många mål har vi gjort?
10 va?
Ja, precis. 10 mål på de här fyra matcherna. Jag skulle säga att det är lite tidigt att säga det. Däremot så var det väl så att Hasenhüttl läste sönder oss i den här matchen. Men om det handlar om att vi är sönderlästa och därmed kommer att ha svårt att vinna matcher framöver, eller om det var så att han bara hade gjort en jävligt bra match gameplan här inför den här matchen, jag tänker att det är två olika saker.
Ja, och det handlar ju också om vilka spelare som motståndarlaget har, och det är möjligt att Southampton hade spelare som det passade och stoppa oss på det här viset.
Ja, och att vi inte riktigt är där vi kanske skulle vara, varken eller framförallt mentalt kanske.
Ja.
Men det är klart att fortsätter det så här i 5, 6, 7 matcher till framöver, så är det klart att då håller jag säkert med Vilgot.
Ja, men så ska jag komma ihåg också att många spelare kommer direkt från ett landslagsuppehåll också, så att det kanske finns en anledning till att det såg ut som det gjorde, eller flera anledningar till att det såg ut som det gjorde.
Ja, jag håller med dig. Det är en viktig kommentar att väldigt många av våra spelare var på landslagsspel, och det var inte så många i Southampton som var detta.
Nej, precis. Och sen så matchbilden utspelar sig också. Det står 0-0, det är chansfattigt. Det är lätt att det blir lite av ett ställningskrig också. Så att det är för tidigt att döma ut. Men visst, fortsätter det så här som ni också säger, då kan det såklart finnas skäl till oro.
Ja, men än så länge, nej, sitt still i båten. Det tänker jag göra.
Ja, tills motsatsen är bevisad.
Ja, eller att det finns fler indicier.
Ja, precis. Ska vi till nästa fråga?
Ja.
Kommer från Micke Damstedt, och han är också inne på det här med landskamperna faktiskt. Han skriver, kan det ha varit landskamperna som ställde till det mot Southampton? Han tycker att spelare såg jättelägre ut och att det egentligen bara var Bowen som inte var på landslagsuppehåll som såg spelsugen ut.
Det är klart att det påverkar. De är ju människor de också. Oavsett hur mycket de tränar så ska det resas fram och tillbaka och spelas en match till. Och många har ju nyckelroller i sina landslag. Så att... Det är lika bra att vänja sig, för så här ser det ut i Europa League också.
Ja, precis. Och sen så, jag menar, som en sån som Antonio då, som har, han var väl över till Jamaica, va?
Jag vet inte om de spelade hemma eller borta eller vad det var för en match. Så jag vet faktiskt inte var de spelade. Han var ju inte någon av de spelarna som diskuterade om han skulle få komma in i landet och spela, eller om han skulle sätta sig i karantän. Så jag vet inte var han var.
Jag tror att han hoppade över den matchen som spelades i det rödlistade landet.
Ja.
Det första av dem. Men det innebar ju i alla fall att han var väl inte hemma förrän på onsdagen eller torsdagen efter en... Ja, nu är ju inte jag säker på hur långt resan är. Men den är lång i alla fall till Jamaica även ifrån London.
Ja.
Så att, och han är ju definitivt inte van det.
Nej.
Så ja, Han får vänja sig. Eller så får han pensionera sig från landslaget. Han har gjort en landskamp.
Precis.
Ja, precis. Det räcker väl. Han blev ju inte skadad, så jag ska väl inte utmana ödet i onödan.
Nej, precis. Ja.
Mycket undrar även med tanke på att Antonio är borta hur vi skulle formatera laget mot United, men det är väl också en fråga som vi fanns säga bara besvarad sedan tidigare.
Absolut.
Då har vi sista frågan. William Nilsson, vad tror ni är anledningen att Areola fortfarande inte fått starta? Vi såg tydligt att han höll PL-nivå med Fulham förra säsongen. Vi kan börja där.
Jag är ganska säker på att det bara handlar om Moyes personlighet och att han är en sån som inte gärna ändrar i onödan och att han har bestämt sig för att starta säsongen med honom och att Areola inte ska. Ja, han får sin chans att spela in sig och den kommer efterhand och det finns en plan för det.
Ja, helt enkelt. Och som vi varit inne på innan, jag tror det räcker med att Fabianski gör en eller två misstag och så, beroende på naturligtvis hur det har gått för Areola i de matcher han har spelat, han lär väl få spela både ligacupen och Europa League här, så är det ju mycket möjligt att det switchar. Jag tror att Areola i dagsläget är en bättre målvakt och framförallt så är han ju någon som vi skulle kunna köpa och använda i rätt många år framåt. Fabianski är ju sjunger på sista versen.
Jag tror också så. Jag tror att jag tror att tanken är att han ska fasas ut. Fabianski ska fasas ut efterhand här och att typ vid jul så är det
första målet.
Ja, jag håller med helt och hållet.
Ja, jag med. Och jag ser också fram emot det. Jag tror att Areola kommer bli en väldigt stabil pjäs för oss.
Ja, och det är som så att behöver vi en ny första målvakt och vi faktiskt har en på lån nu, så vore det ju väldigt tokigt ifall vi inte testar honom tillräckligt mycket för att veta om vi ska köpa honom eller inte.
Precis. Sen William fortsätter med, vilka av nyförvärv som vi tog in under fönstret tror ni blir mest avgörande?
På lång sikt så skulle det ju faktiskt kunna vara Areola med tanke på att en stabil målvakt i, hur gammal är han, 28 eller något sånt där?
Ja, 28.
Mm. Jag menar, han har ju 10 år kvar om det skulle vara så.
Ja.
Men det är klart att om man tittar på början på säsongen så en mittback som går in och stabiliserar. Zuma har en del. Han kommer att få gå in och göra ett jobb. Och nu gäller det för honom att visa att han är värd pengarna.
Ja.
Så att säga.
Jag tror på kort och medellång sikt så är det Zuma som kommer att bli den mest värdefulla och snabbast spela in sig på en ordinarie plats i laget.
Mm. Ja, det
tror jag med. Och jag hoppas att han visar sig vara så värdefull som vi ser framför oss att han ska kunna vara.
Ja. Ja, jag är tyvärr men jag är också rörande överens med det. Det kanske inte tråkigt om vi tycker så, men han är också, med tanke på vad han kostar, den satsningen, att det är en spelare som Moyes vill ha, det känns som att det verkligen är en spelare som kan göra stor skillnad för oss. Sen får gärna Vlasic, Kral och Areola också imponera.
Ja, Vlasics inhopp här senast, som vi var inne på förut, det är ju något som lovar mer. Och som ser gott ut. Eller som, ja, det ser fram emot att se mer av.
Ja.
Helt klart. Så pickt ut. Ja, det var frågorna det. Har vi något att tillägga?
Inte från mitt håll mer än det vi har sagt ett par gånger, att det blir spännande på torsdag, så fram emot torsdag väldigt mycket.
Ja, och matchen är tidig. Så att ingen missar det.
18.45. Kickoff.
Bra tid.
Ja, så man inte är så trött, tänker du?
Ja, till exempel.
Ja. Det blir väldigt bra. Det ska bli spännande.
Ja.
Ja, det blir det. Och så kan vi väl uppmuntra alla att passa på att njuta faktiskt. Det är inte så ofta vi får chans att spela Europa League-gruppspel. Så att det här kommer bli väldigt roligt.
Definitivt. Hoppas vi att laget tar chansen här och spelar till sig en poäng eller tre i första rundan här.
Jajamän. Har vi några slutord?
Ja, det var väl det.
Det var väl det. Ja, då hoppas vi helt enkelt på... Ja, vad fan. Vi hoppas helt enkelt på att vi, när vi rundar av den här veckan, så har vi 6 fina poäng. Och så kan vi njuta ordentligt. Då säger vi, come on, Johans, and we forever be blown bubbles. På återhörande.
Tack för det.
Ha det bra.
Hej.
Hej.